Hej och välkomna allihopa till Hög av film. I den här veckan så ska vi diskutera journalister på film, eller det journalistiska värvet på film kanske man kan säga. Med mig har jag den här veckan Viktor Andersson, välkommen.
Hej hej.
Och Per Wirdfors, välkommen.
Tackar.
Tackar. Jag har ju lite personlig relation till just journalister eftersom att jag faktiskt är utbildad journalist och jobbade som nyhetsjournalist i några år innan jag insåg att det här var inte riktigt vad jag gillade. Och en av anledningarna till att jag inte kände att jag ville vara kvar i yrket var att det kändes som att det utfördes så pass dåligt av folk runt omkring mig, så jag kände att ja, och istället för att då stanna kvar och kämpa som en riktig människa gör, så lämnade jag båten och lät andra människor ta över. Men jag tycker att journalistik på film är fascinerande för att det är oftast en väldigt idealiserad bild av journalistiken. Alltså det är en romantiserad bild i många fall. Och jag kan bli lite så här, jag går på det där. Så jag blir väldigt glad och lycklig när folk utför bra journalistik på film. Liksom så här. Och inspirationen kommer från Spotlight där, som kom förra året. 2016 vill jag säga, 2015.
15, tror jag.
2015 kanske.
Ja, det var väl Oscar förra året. Så att...
Ja, det var någonting.
Bästa eller... film.
Jaha, var det så till och med? Mm. Jaha. Okej. Men i alla fall, och den filmen är ju, när jag såg den så tänkte jag att det här är verkligen som ett skolboksexempel på hur man ska bedriva bra journalistik, och där det finns ett tydligt ont mål som man vill bryta ner, och folk kämpar och sitter och bläddrar i permar och sådana saker liksom. Och jag tänkte också, jag kommer ihåg att det var diskuterat, att man hade inte riktigt kunnat göra den här filmen, för den spelade typ 2007 eller något sånt där, 2008 är det väl, sent 2000-tal, skitsamma. Poängen är att man gjorde det innan internet hade blivit så pass stort att all journalistik bedrivs via internet. Utan här var man faktiskt för tvungen att springa och slå i böcker och leta i kartotek och sådana saker. Och att det liksom hade inte riktigt gått att göra samma typ av hjältedrama om de hade suttit och googlat grejerna istället. Liksom. Och det tycker jag var fascinerande. Ja, vad har ni för favoriter inom genren då, utöver de filmerna vi ska, eller ja, inklusive de kanske filmer vi ska prata om? Viktor, vad är...
Ja, alltså jag såg ju om Alla presidentens män nu då inför det här, och det är ju en fruktansvärt bra film. Man har saknat den här 70-tals känslan i filmen, att de får gå lite långsamt liksom. Det är liksom långa scener utan dialog, och det är ingen som riktigt vågar göra det i storfilms Hollywood just nu.
Nej. Du då, Per?
Jag skulle nog lyfta fram Citizen Kane. Alltså, mycket för att det är ändå en, alltså, den har ju en sån fascinerande historia med liksom hela filmen och hur den uppkom, och sen också ändå visar ändå liksom journalistiken på någon slags liksom, att det finns någon slags tråd genom historien. Alltså, det finns ändå det här liksom grävandet och sanningen, och sen så finns det här i liksom då också det här lite sliskiga sensationsjournalistik. Alltså,
den heter ju En sensation, ja. Den svenska titeln. Och det är lite fascinerande, för det är också, som du säger, det är roligt att se. Det är ju ett tidsdokument, hur jobbar man då? Det är ju samma sak med Alla presidentens män. Man får ju ett väldigt inblick i hur journalistik bedrevs på den tiden. För båda filmerna är ju väldigt måna om att vara realistiska på något sätt, även om Citizen Kane är väl mer storslagen liksom så.
Mm, ja, men så är det. Och det är väl så. Alltså, för ibland så blir man, alltså, när vi pratar om journalister, så pratar vi just om lite hjältemod och underdogs. Så det är ofta en sån här ganska, som du var inne på, alltså romantiserad bild av det hela. Så det är lite kul att det där, man kan tro att det var så en gång i tiden, och den här clickbait-journalistiken som är nu, att det är någonting som har kommit de sista 10 åren, men så är det ju inte. Det har ju alltid funnits där, och de har ju alltid gått hand i hand. Ja. Det är ju som i LA Confidential. Mm. Alltså, han säljer ju liksom... Kevin Spaceys karaktär, han säljer ju liksom saker till den här tidningen för att han tjänar bra pengar på det, då är en sån sak som han liksom, man märker, det är ju såna grejer, de har alltid funnits där liksom. Mm.
De har bara hittat bara nya kanaler att ta sig fram liksom.
Precis.
Ja. Jag måste ju säga, det slog mig när jag satt och funderade på vad jag gillar förutom det, så en av mina absoluta favoritfilmer genom alla tider är ju Anchorman. Och det är ju faktiskt en film om journalister, även om det i det här fallet är ju, de är ju fruktansvärt, alltså där är ju journalistiken är ju bara man pratar inte om alltså, i första Anchorman-filmen så är det liksom inte journalistik de är utför, de är ju bara idioter liksom. Det är det som är poängen med filmen. Sen råkar de vara journalister samtidigt. Men i andra filmen så påstår de ju liksom att Ron Burgundy då var med och tog fram den här typen av sensationsidioti journalistik liksom. Så där måste jag ändå säga att nu är ju det förstås, de påstår ju inte att det är sant, men det finns ändå en liten del av det där, så här, hur fungerade det förr på liksom sådär. Och jag har aldrig reflekterat över att de är journalister förrän jag liksom kom på det nu, att det är ju faktiskt det deras yrke liksom. De är rätt dåliga på det också. Det är väl liksom det som är poängen. Förutom då Veronica Corningstone som kommer in och är jävligt bra på att vara journalist. Och det är därför som hon blir reporter och så vidare och så vidare. Ja. Men jag har, och i mitt arbete här så har jag hittat, utkristalliserade det sig för mig, 7 typer av journalister som används på film i olika sätt. Jag tänker att det finns säkert fler, men jag tror att de flesta journalister på film kan flikas in under de här. Så jag tänkte bara att jag kan försöka dra dem, så får ni hålla med eller inte.
Okay.
Helst inte, det är roligt. Men det första som jag har tänkt på, det är journalisten som detektiv som letar upp, ja, gräver och jagar. Det är väl kanske den man tänker på mest. Och då tänker jag på filmer som Spotlight då, men även Zodiac, där de, ja, jagar den här mördaren liksom. De gör ju egentligen polisarbete. Den filmen hade kunnat berättas ur polisens perspektiv, det görs ju också, men han hade kunnat bara berättas ur polisens perspektiv. Men nu väljer man att berätta även ur journalisternas perspektiv, och också för att Zodiac-mördaren kommunicerade via tidningar. Och sen den andra som är oftast, de brukar finnas med liksom hybrider av det här, man kanske kan baka ihop dem i många situationer, men det är advokaten. För att det är oftast som journalisten måste försvara sitt fynd, eller varför han gör sitt jobb, mot någon, antingen någon som stämmer utifrån som i Truth, eller nej, inte som i Truth, för i Truth är det ju arbetsgivarna som liksom vill sätta dit dem för att de har, ja, spridit falska nyheter och sådana saker. Men att det blir oftast där lite av en, de elementen som också finns i så här rättegångsdrama kan också smyga sig in i såna här filmer. För att en film som Alla presidentens män, där gräver de ju bara fram informationen och lägger fram den, medan en film som The Insider så måste de liksom, det är någon som, ja, förstår ni vad jag menar, att det finns slut med ett man ska försvara det man har hittat, att varför är det här viktigt och sådana saker.
True Crime med Clint Eastwood, det är en sån film också.
Ja, just det, precis. Frost Nixon tänkte jag också, där han på andra sidan blir en åklagare. Mm. Nixon, han sitter och liksom försöker, ja, i den här intervjuduellen. Så det är ju en klassisk alternativ till duellen i rättegångssalen, som jag tycker är en av mina favorittråper liksom. Så finns ju den ofta. Sen den tredje som är, jag hade väldigt svårt att hitta ett exempel på där det här, när journalisten har huvudrollen och har den här liksom, är den här arketypen, och det är hotet. Men det finns ju ofta filmer där journalisten är någon som man försöker hålla borta från. Alltså någon som snokar, någon som kommer avslöja någonting, någon som man försöker hålla borta. Och då tänkte jag framförallt på, jag såg Trumbo till exempelvis med Bryan Cranston. Väldigt bra. Och där har Helen Mirren en roll som någon slags person som försöker avslöja kommunister under, vad heter det, McCarthy-eran. Och där blir hon liksom en så här, hon är någon slags fienderoll, men hon är ju, ja, ur ett helt neutralt perspektiv skulle man kunna se det som att hon försöker liksom göra sitt yrke. Mm. Medans, ja, Trumbo och hans vänner försöker hålla henne liksom, de ska inte få reda på att det finns de här kommunist kopplingarna och så. Men där försökte jag, svårt att hitta någonting där det är. Jag tänkte lite på, fast då kom jag längre ner på en annan trop som jag kommer till sen, så att, jag kan ta det nu. Det är ju antihjälten, när huvudpersonen är exemplet på dålig journalistik. Och då tänker jag på Shattered Glass med Anakin Skywalker i huvudrollen. Hayden Christensen. Och även Nightcrawler, när han är, springer runt och är fotograf. Och sen så har jag två som är mer av, känns mer som berättartekniska figurer. Startskottet, det vill säga när någon är en biroll, sätter igång handlingen med sin journalistik. Och mitt favoritexempel är då, förutom Network då, den här mannen säger att han ska skjuta sig i live-tv och så gör man film av det. Eller bra eller dålig tv beroende på vad man ser på den. Så min favorit är ju Crocodile Dundee 2 när en fotograf som har fotograferat knark. Så är det, ja, just det. Det är den här filmrullen de är ute efter som är MacGuffinen i Crocodile Dundee 2. Och sen den andra är historieberättaren som du pratade om med Citizen Kane till exempelvis, eller Almost Famous, där journalisten är någon som berättar sin historia, sitt livshistoria eller en livshistoria. Och ibland huvudrollen och ibland är det en biroll. Det är någon som säger jag ska berätta en historia för er, så får journalisten ofta ikläda sig den rollen liksom, så, eller rättare sagt att den rollen är en journalist om något slag. Och sen sista då, det är när man schablonen kallar jag det för, och det är när man använder journalistiska arbetet mer för att representera, alltså det är någon karaktär som är journalist men det är inte journalistiken vi bryr oss om egentligen, utan det är, ja men som i Djävulen bär Prada eller i till viss del även i Citizen Kane, även om jag menar form av att Charles Foster Kane är en någon form av journalist liksom, eller ja publicist kanske snarare, men och där tänker jag även på Anchorman och även Whiskey Tango Foxtrot som vi ska prata om senare, som jag skulle vilja påstå kanske inte handlar så jättemycket om kanske det journalistiska jobbet utan mer om ja, huvudpersonens resa liksom sådär. Och bara så här i korthet, jag försökte klura ut om jag kunde hitta något mer som inte liksom faller in under de här, och flera av de här är ju egentligen klassiska karaktärer man skulle kunna applicera på vilken yrkeskår som helst liksom så. Jag inser också att journalister och poliser är oftast, alltså rollerna är väldigt lika varandra i många filmer. De har mycket polisfilmer som är uppbyggda, eller så här, mycket journalistfilmer som är uppbyggda som en deckare, fast de är inte varken detektiver eller poliser i huvudrollen. Så. Ja, men med det sagt då, vad vill ni börja i? Vi har ju tittat närmare på 4 filmer i första hand. Och vill ni ta dem i tidsordning eller vill ni ta dem i någon annan, är något speciellt ni känner att ni drar igång med?
Nej, ska vi ta Whiskey eftersom vi har pratat om den?
Vi kan ta Whiskey Tango Foxtrot med Tina Fey från förra året som inte gick upp på bio i Sverige, vilket jag tyckte var lite konstigt, för det är ändå rätt mycket stjärnor i rollerna och sådär, som handlar om en kvinna som åker till Afghanistan för att bli krigskorrespondent, egentligen mest för att undkomma livet där hemma som börjar bli lite tråkigt och sådär. Och så får hon en extrem kontrast då till den. Hade ni sett den innan den här, eller var det första gången ni såg den?
Ja, första gången.
Ja, det samma.
Och vad tyckte ni, Victor, vad tyckte du om filmen?
Den var helt okej, okay, skulle jag säga. Sen hamnade den ju i en gruppering med ett par andra bra filmer.
Ja, så
men jag gillar den. Den var liksom underhållande. För stunden, och det var inget oväntat liksom vad det gäller en karaktärs resa i en film liksom.
Vad tyckte du då, Per?
Jag gillar den. Jag tyckte kanske det också var intressant att se, för den visar också på ett sätt alltså journalistiskt arbete lite mer som man kan tänka sig att det faktiskt ser ut idag. Där det är lite mer den här, man jagar historien, alltså man vet så här, det här är det som vi får tittare på. Så de här sakerna, de är egentligen ointressanta även om du tycker att de är viktiga. Så, och det blir ju lite också det här, det är ju hennes resa också i mycket, att hon upptäcker det här, att hon kanske har någon journalistisk ambition när hon kommer dit. Hon vill göra någonting, ett äventyr, men hon vill ju också så att säga vara en journalist. Liksom så här, nej men jag är så trött på att bara sitta framför mitt skrivbord, jag vill liksom göra riktigt journalistiskt arbete. Så när hon kommer dit så in, som efter ett par år så inser hon att det är ju inte det hon gör. Hon är jagar egentligen bara tittare.
Ja, och kickar. Ja. Alltså just den där kombinationen av liksom så. Och, men där är ju också, jag tycker att det var en, för att vara en komedi, dramakomedi kan man säga, så var den var oväntat, alltså jag tyckte den var väldigt cynisk och svart på många sätt liksom. Alltså det, hade man haft en lite annan ton, lite andra skådespelare här, så hade det kunnat varit en riktigt så här svart mörk rulle liksom, så det finns ju en hel del svart humor in också, men och sen så tycker jag en av de grejerna jag blev mest fascinerad av var hur de hade fått till någon slags vardag i ett krigshärjat land som inte blev tokmisärjämt men ändå inte blev liksom putslustigt åt fel håll liksom. Den här mannen som hon har som guide, som jag inte kommer ihåg namnet på nu, men han jag tyckte att det var liksom en karaktär jag inte riktigt har sett tidigare i film som behandlar liksom Afghanistan-kriget liksom sådär. Någon som är liksom en helt vanlig människa liksom, utan att vara en schablon liksom sådär.
Han är ju lite ankaret också alltså, ja. Han är ju den som håller fast saker och ting, för allting annat är ju liksom hela tiden så absurt och hela tiden så. Och det kanske är på det sättet man behöver vara om man ska orka vara där och uppleva alla de här sakerna. Alltså, till slut så blir det bara att man släpper allting annat för att man kan inte... Men han är ju ändå den som är den. Och liksom, det är ju den scenen också när han lämnar henne och säger det liksom, du jagar ju bara kickarna. Liksom. Mm. Jag kan inte vara här för att jag har en familj att ta hand om. Liksom. Mm.
Precis som när du åker hem så ska jag leva i det här landet. Liksom, och sådär. Jag tyckte att det var lite konstig casting med Alfred Molina som den här... Jag vet inte vad han var. Säker var han?
Han var ju liksom andra hönset, ja. Eller vad man ska säga. I...
Ja, men det var också en sån här underlig... Så här, han spelade i någon form av... Jag vet inte. Komisk avlast. Nej, jag vet inte fan. Det var jättekonstig... Det kändes som att han spelade nästan liksom någon fars. Medan alla andra spelade... Eller? Alltså rollen kändes som väldigt farsartad på något sätt. Liksom. Det kanske är för att jag visste att det var Alfred Molina i ett lös skägg. Det kanske hade blivit mindre farsartad om det hade varit en skådespelare som inte liksom av samma status. Liksom, så.
Den bryter ju lite mot resten av filmen. Ja. Alltså, för det som du säger, alltså, en liten annan casting så han har blivit mycket mörkare och kanske blivit liksom... Och han är ju liksom den som kanske drar det åt det mer ljusa hållet, där man kanske hade önskat att det skulle gå åt det mer mörka hållet. Jag tror han är justitieministern och sådär i slutet på filmen. Och han utnyttjar ju uppenbarligen sin makt för att försöka få det han vill. Så det hade ju kunnat vara, som du säger, annorlunda casting. Hade kunnat vara en riktigt, riktigt otäck karaktär. Alltså någon som man verkligen tyckte så här illa om. Men nu blir det mest som du säger, bara så här, okej, nu är det spex.
Men det är också intressant, för det är en verklig historia, vilket alla de här fyra filmerna är. Men, och det är ju baserat på hennes egna någon slags memoar eller någonting sånt. Alltså den här Tina Feys karaktär då. Det finns ju, jag har kollat på extra materialet på Blu-ray, då finns det intervjuer med den här kvinnan och så uppenbarligen, även om de har självklart tagit sig friheter för att göra en film av det, så är det jättemånga av de här händelserna som faktiskt hände liksom, sådär. Och det är en sån här klassisk grej att man brukar säga, det är en sån här sak som brukar säga, att om vi hade med allting som faktiskt hände så skulle ingen tro på oss, för det skulle bli så absurt liksom. Men tydligen så, och då blir det också lite konstigt när det blir ibland lite farsartat, att så här, betedde sig folk så här verkligen, eller vad, hit och dit. Jag blev glatt överraskad när jag såg den här filmen. Jag gillar ju Tina Fey, men jag har inte tyckt att hon har lyckats. Hon är definitivt, för mig är hon väldigt 50-50 när de filmerna hon har gjort liksom så där. Så när jag hade sett den filmen, så jag tyckte jag blev berörd, jag skrattade, jag gillade Martin Freemans karaktär som den här absurt självsäkra skotska, var han fotograf, ja, va?
Frilansfotograf.
Också en klassisk journalisttrop att man ska ha en liten knasig fotograf med sig som jag inser det när jag såg alldeles nyligen om Jurassic Park Lost World, där Vince Vaughn springer runt i någon slags fotograf som ska, naturfotograf som så väldigt, väldigt konstig casting, men ja, han hade gjort Swingers nyligen då, så det var väl det var därför han fick göra den här filmen. Men jag kände också, alltså, som jag sa tidigare, att det är mer om hennes resa än att hon är, alltså hon skulle lika gärna kunna åkt ner och vara, alltså för filmen skulle hon lika gärna kunna åkt och varit liksom jobbat med, alltså typ någon form av Läkare utan gränser, eller alltså byggt brunnar, eller varit, alltså det här att hon var inbäddad journalist med armén, det är liksom, det bara råkade vara så liksom, sådär. Det känns inte som att det var nyckeln, även om det är som inte så jättemycket journalistik, alltså annat än att det är anledning till att hon är där liksom. Men sen får de ju med det här också med när hon är tillbaka i New York och ska liksom förhandla med folk som inte fattar hur det är att vara på plats. Det är också en sån här klassisk liksom, man ändras, alltså man är en person när man är hemma i New York och sen så när man är utomlands så är man en, någonting, det är någonting helt annat, så fattar inte folk. Det är också en sån här, lite varianten på soldaten som kommer hem och ingen förstår honom för att han, de har inte varit i krig med honom liksom, sådär. Ja, om vi går vidare då från Whiskey Tango Foxtrot, för övrigt väldigt bra titel tycker jag. Apropå en memoir, jag tycker vi kan gå vidare till Truth med Robert Redford och Kate Blanchett i huvudrollen, om baserad på historien om när de skulle avslöja, CBS skulle avslöja att George Bush hade hållit på använt sina politiska kontakter för att komma ut ur Vietnamkriget, undvika Vietnamkriget och inte och undvika stora delar av sin militärtjänstgöring, vad jag förstod det som. Och när jag såg den här filmen, jag var så här, en film om journalistik med Robert Redford i huvudrollen, perfekt kontrast till alla presidentens män liksom så här. Men jag insåg dels hur lite jag visste om den här historien när jag såg filmen, och dels hur viktig historien var i USA. Just det här med att den avgjorde, enligt den här filmen då, så menar de att den avgjorde till stor del presidentvalet, att de inte, att de blev så motverkade och inte riktigt fick köra klart historien som de ville göra, var att, alltså, det, hade de fått köra sin historia och inte hade blivit motverkade, så hade Kerry vunnit valet. Det finns det ju någon slags underförstådd outsagd mening om liksom sådär. Vad visste ni om historien innan? Alltså just Per.
Jag visste, alltså det var ju så här, man visste en del men inte allt, och det är väl också det här, just det här att vi i Sverige liksom, om man är inne ändå på journalistik, så är det så att vi i Sverige får, just när det gäller amerikansk politik, så blir det ju väldigt liksom breda penseldrag. Det blir ju aldrig de här sakerna. Och sen är det så här, jag kan förstå det till viss del, därför att den här patriotismen som finns i USA är på ett helt annat sätt än man är i Sverige, och där är det nog verkligen, alltså, jag tror att liksom, jag gjorde inte lumpen. Nej. Och det är ju inte någonting som är så här, ja, du gjorde inte lumpen, så här säger folk och rycker på axlarna. Men liksom, i USA är det lite mer det här, det var ändå ett krig, det berörde extremt många människor, och det är verkligen ett djupt sår i USA. Så att när någon av den, liksom, den rangen nyttjar det här på det här sättet, så kan jag förstå att liksom, i den amerikanska själen så blir det någon slags liksom, uppror. Så att, och det är väl klart att det är väl kul att man liksom försöker berätta den historien och kanske komma ut till en bredare massa med den.
Mm. Och det känns också lite som att vi fick inte berätta den historien som ett nyhetsreportage. Det blev stoppat, så att därför så gör vi en film av det, så att historien kommer ut. Men det jag också slogs av, det var att det här med att John Kerry hade fått så mycket skit för att han påstod sig vara en större krigshjälte än vad han faktiskt var. Och att det på något sätt var så här, ja, men de snackar skit om Kerry, då måste ju vi få visa att Bush, eftersom att Bush använder det som, eller Bush-kampanjen använder det som en sån drivhjul mot Kerry, att han, ja, hade överdrivit sina militära insatser liksom så där. Det hade jag helt glömt bort. Jag mindes det som att de verkligen spelade upp John Kerrys militärhistoria, att det var mycket bilder på honom när han åkte så här flodbåt och hej och hå hit och dit liksom så där. Så jag hade liksom helt, jag hade liksom bilden av att det här, alltså den bilden de försökte förmedla, att Bush hade, att han hoppade över sin militärtjänstgöring till viss del, att Kerry var en krigshjälte, det hade jag liksom bilden av. Ja, men det visste väl alla att det var så. Så jag blev lite så här förvånad över att det var en så stor grej. Alltså att det försökte täcka, liksom, att de försökte dölja det så pass mycket.
Är det för att det är så nära 2001 också på en till viss del. Alltså, det är det här, man har Irakkriget, man har Afghanistankrig, alltså USA är på något slags, alltså, i ett krig. Jag tror liksom nu sista presidentsvalet, det var ju inte så att det var någon som bara har Trump gjort militärtjänstgöring, alltså, för att nu är alla de där krigen, de finns ju där, men det har ju blivit, alltså, det är inget medievärde kvar i det.
Nej.
Alltså det kändes som att det var så här, det var så, alla de här krigen var så nya och det var liksom så, då var det plötsligt jätteviktigt att alla som skulle bli presidentkandidater hade varit med i något krig och slaget, så visat att man var sanna hjältarna liksom på något sätt. Den här extrema hjältepatriotismen som
det var ju lite så att det behövdes, eller det var väl det de försökte få det att låta som, att vi är i krig nu, vi behöver någon som liksom vi behöver en wartime konsiljare här liksom, att någon som kan hantera det liksom. Och då kan vi inte ha någon som hoppat över sin militärtjänstgöring.
Jag har en till liten härlig journalistfilmstråp i den här filmen som jag skulle vilja diskutera. Den finns även med i Alla president Ben och Spotlight, men just i Truth, det här med att man har ett team. För jag tyckte att det var en sån otrolig så här, teamsammansättningsmontaget när de så här, vi måste ha den här snubben och den här, då kände jag lite så här, oh, det här är lite A-team-vibbar på, eller lite så här Avengers Assemble, fast så här, journalister Assemble med Dennis Quaid som den här för detta militären och Topher Grace som killen som är lite rebell och liksom så här. Jag blev lite, jag tycker jag gillade det, men jag blev lite förvånad för det kändes så otroligt, nu sätter vi ihop The Squad liksom på något sätt.
Men det är väl också lite så det är, att de tar in frilansjournalister liksom. Det är inte en fast anställd tillvaro man har liksom, utan man får projektformsjobb liksom.
Ja. Och sen tycker jag ju fascinerande att hela filmen är ju baserad på hennes memoarer. Och jag läste att CBS gjorde ingen reklam för den här filmen när den kom ut. De vägrade liksom, för de menade att det här var ju inte så det var. Vi har ju liksom gått igenom det här en gång liksom, så. Och det är lite fascinerande, för det brukar ju oftast vara, det är ju alla filmer som är så här based on a true story får ju alltid massa skit för att ja, men det var inte alls på det här sättet, från folk som inte har förstått hur man berättar film, det vill säga att den kommer inte vara 100% korrekt. Men i det här fallet att det liksom nästa, att det relativt nyligen finns liksom någon form av semi liksom de förbud mot att berätta historien från CBS. Alltså liksom det är lite infekterat. Det är lite av en fuck you mot hennes för detta arbetsgivare liksom också.
Det känns lite så att alltså det är ju så här typiskt Robert Redford att vara med i en sån film, eller? Mm. Alltså jag kunde känna, alltså det var så här givet att han har sett och bara, det här ska jag vara med i, för det här är ju någonting som är emot etablissemanget och liksom lite så. Han känns ju fortfarande väldigt mycket som en rebell även fast han är väldigt gammal.
Mm. Jag gillade också att den inspelade i Australien för att Kate Blanchett ville vara nära sin familj. Läste jag det och så här, okej, då kör vi det. Alla får åka till Australien.
För jag tror ingen i filmteamet klagar att få vara på månader i Australien.
Nej, det är verkligen sånt. Men känner ni att det är liksom... jag tyckte att den var väldigt... i brist på bättre ord, klyschig vad det gäller just journalistfilm. Jag tyckte, alltså jag ska säga att jag tyckte väldigt mycket om den här filmen, jag gillade den, men det kändes som att man kunde bocka av väldigt många liksom så här, nu är det här montaget och nu är det den här motgången här och nu är det någon som är lite tveksamt kring hur liksom informationen har kommit fram, om man litar lite för mycket på vissa källor och hit och dit. Liksom.
Ja, du sätter nog fingret lite på det som jag kände, att det kändes lite som en tv-film. Liksom. Mm. Det var ju väldigt bra och stora skådisar med, men själva filmplotten, det kändes liksom som att man satt och tittade på någon tv-film. Det kan ju också haft att göra med tv-temat kanske i det hela, men jag håller med de punkterna du tog upp.
Jag kan känna att det kan vara svårt ibland att alltså, det är lite som polisfilmer. Alltså, det finns någon slags mall som 90% av alla filmerna går efter, och då kan det bli väldigt klyschigt, därför att det blir så här, alltså, det känns som att det blir svårt att skapa historien på något annat sätt, förstår jag menar. Alltså, det blir så här att folk förväntar sig, okej, det är en journalistfilm, då ska det vara det här. Och försöker man berätta på något annat sätt, så liksom, då blir det så här, blir det en journalistfilm eller inte nu? Alltså, och då blir det lite som man jämför med den filmen vi pratade om nyss, där det liksom är mer en historia och en resa, fast det råkar vara en journalist. Här är ju mera det här, nu ska vi berätta den här journalistiska historien som vi inte fick lov att berätta och liksom.
Det är väl egentligen så det är med de två andra filmerna som är kvar. Alla de här tre andra förutom Whiskey Tango och Foxtrot följer ju ganska samma liksom struktur i sin upplägget.
Ja. Och jag tänkte även för Zodiac som jag faktiskt inte såg om. Ur mitt minne så känner jag att den också är väldigt, väldigt lik det liksom. Även om den, där handlar det ju mer om att man jaga, där får man inga svar. Här har man ju ändå något sagt, även om svaren inte är officiella, så vet ju vi vad filmen vill säga liksom, i alla tre. De alla tre filmer, både Alla presidentens män och den här och
men det är väl också för att det är sanna historier. Ja. Alltså det är ju så, alla filmerna har ju så här att man gräver fram en sanning som någon med makt inte vill att man ska gräva fram. Alltså då blir det ju så här, det blir svårt att göra på något annat sätt, kan jag också känna. Alltså det blir ju så här, det finns vissa saker man måste ha med liksom då.
Det var väl även så att regissören till den här, James Vanderbilt, han var väl med i, jag jobbade med Zodiac också. Jaha, tror jag.
Okej.
Jag vet inte om man kan dra mer för paralleller där, mer än att det är true story journalist tema på båda.
Ja, ja, jag tycker att det är, alltså jag gillar den, jag gillar som sagt filmen väldigt mycket, men jag börjar så här fundera på om det är så att jag gillar det här är bara en sån här film som liksom träffar alla mina önskemål för en sån här film, och det, du vet, man blir tillfredsställd, men var den egentligen någonting att, alltså, man minns inte så jävla mycket av den efteråt egentligen liksom, så här. Jag tyckte att en grej som jag störde mig på, det var det här att okej, men alla de här journalisterna som jobbar med henne måste ju få sitt lilla ark liksom, så här, så att Topher Grace måste kunna dra sin lilla faktasystem monolog i slutet, och alltså det blev, och då måste, ja, den här armésnubben och liksom äldre armékillen och den unga rebelljournalisten, de får varandras respekt och ja, vi borde jobba ihop igen och liksom, så här, det blir lite så här, de delarna hade jag gärna kunnat så här, ah, ja, okej. Okay. Jag bryr mig inte så jävla mycket om. Jag blir ju mer nyfiken på hur fan man har liksom. Ja, men just hela den här. När hon ska sitta och försvara sig för någon slags företagsjurister. Liksom, så här. Det är ju inte ens. De har inte ens kommit till den nivån att någon utifrån stämmer henne, utan det är bara så här, det egna företaget som liksom. Ah, nu vet du inte riktigt om vi kan stå bakom. Hur fan har du gjort det? Kan vi verkligen liksom så där. Och sen gillar jag det hela den här konspirationsgrejen med. Så här, om man, så här, det här typen av slitage får man om man kopierar en sida 18 gånger liksom, så där, hela. Och att de också väver in det här med att alltså, medborgarrättsjournalistik som det kallas för, på något sätt fick, alltså en av de första gångerna när liksom, det var privatpersoner som hade kunskap som kunde förmedla ut att ah, men det de säger på den här tidningen är fel, jag har en egen plattform där jag kan berätta för er att så här stämmer det. Och det känns ju som att det har bara blivit mer och mer så att folk lyssnar på, alltså den här journalistiska journalistkällan är liksom inte alltid den, bara för att de är journalister betyder inte det att de talar sanning. Det känns ju som en mer, vad ska man säga, accepterad
idag. Det har nästan blivit ett symptom idag. Mm. Alltså det här alt media grejen, alltså det blir ju så här, det, och det svänger åt båda håll, alltså det blir ju också så här, det, då plötsligt florerar ju extrema konspirationsteorier. Samtidigt som det finns säkert de här människorna som vill försöka få ut en historia som är sann, men det bara drunknar i allting annat.
Jag tycker vi kan gå vidare till kanske den mest kända av konspirationshistorier, alla presidentens män, den här historien som, jag slog mig att den, alltså började, filmen spelades in typ ett år efter att, alltså det var väldigt väldigt tight in på själva skandalen. 72 tror jag att de började nysta i det. 73 kom den här boken Alla presidentens män, och ett år senare gör man filmen, så det ligger ju liksom ännu tajtare tidsmässigt än både Whiskey Tango Foxtrot och Truth och även Spotlight. Ingen av de filmerna, där är det liksom 4-5 år från händelseförlopp till att filmen visas liksom. Här är det är nästan så, jag, det tycker jag är fascinerande med den här filmen, att det måste ju varit för väldigt många ett sätt att ta in den här informationen om Nixon-skandalen liksom. Alltså man kanske inte läste tidningarna, men man såg i alla fall filmen liksom, så där. Och det tycker jag, tycker det är fascinerande. Jag trodde att det var mycket längre tid emellan liksom själva skandalen och filmen så. Men i korthet då, det är alltså Bob Woodward och
Carl Bernstein.
Carl Bernstein, ja precis. Deras jobb för att avslöja konspirationen bakom Watergate-skandalen egentligen. Eller hur man försökte tysta ner det och allt det här. Och kanske som vi har pratat om tidigare, arketypen för journalister som gör ett liksom, gräver i arkiv för att hitta liksom, gör det här, går runt och knackar dörr och letar, vi försöker hitta någon som kan uttala sig, någon som
Sen måste man komma ihåg också att när det gäller Watergate så är det också så här, det är ju egentligen bara när man, det är ju egentligen det man avslöjade, men sen är det så här, det går ju tillbaks flera år, alltså det går tillbaks till Kennedy och så vidare, så det var ju någonting som man hade gjort längre tid mot demokraterna.
Ja.
Sen älskar jag det, jag älskar absolut mest med alla presidenter, men det är att den visar det journalistiska arbetet, men den vi, alltså det är egentligen fram tills de säger att okej, okay, då kör vi på det här, och så publicerar man, de har ju publicerat en del artiklar, men så bara, ja, men då fortsätter vi, och sen är det så här 60 sekunder i slutet liksom, där man bara summerar upp bara så här,
ja, vad blev följderna, ja.
Precis, ja. Alltså det visar mera så här, det här är att vara journalist liksom.
Ja. Och en grej som jag tänkte på också när jag såg den första gången, för jag såg den första gången bara för några år sedan, att de inte riktigt gillar varandra, Bernstein och Woodward, det har man liksom fått intrycket av när jag sett dem på riktigt intervjuer i helt andra ämnen, att de är inte riktigt, de är, ja, men de respekterar väl varandra på någon nivå, men de är absolut inte bästa polar, eller det är liksom inte så här. Och det tycker jag är ganska fascinerande att den här filmen också visar att de var så här, de bara råkade ju hamna tillsammans av ett, liksom ett misstag mer eller mindre liksom. De hade liksom, de hade ett gemensamt mål, men de det var det de jobbade, och det är också kanske en sån grej som gör den här ädla journalistiska handlingen så mycket ännu mer nobel liksom, att de, ja, det viktiga var att få fram storyn, inte om vi tyckte om varandra liksom, och såna saker. Sen tycker jag också det är fascinerande att det är både Dustin Hoffman och Robert Redford, apropå det här som är truth, att de är båda två rätt så här, vänster, har rätt mycket politiska åsikter som är anti-Nixon liksom, så här, hur skulle en sån här film göras på ett, hur hade den fått en annan färg av andra skådespelare liksom, kanske som hade, ja, kanske legat lite mer till, åt höger och sån sak, tror du?
Hade de kunnat göra en bra roll i, ja, i den här filmen?
Ja, det kan man ju undra liksom. Men, ja, men det är också,
hade de velat?
Ja, ja, det kanske inte är sant. Så att, men ja, det, sen, i den här filmen fick jag också med det här med att få fram någon som vågar prata med. Alltså, det kommer jag ihåg, det är kanske för mig den främsta filmen i Insider av Michael Mann, där det är det här, ja, liksom, den här källan som blir hotad och som liksom sådär. Och det finns ju också med här att det här att de nästan i vissa scener känns som att de nästan tvingar fram liksom.
Ja, de framstår inte som jättesympatiska.
Nej.
Även om det väl är för en god sak som de verkligen pressar fram det här, så för de där individerna som de är påpressare så kör de ju ganska hårt med dem.
Mm.
Men det märks också att Carl Burson är ju verkligen, han är ju verkligen journalist ut i fingerspetsarna. Det är ju som första scenen. Han går ju bara förbi, snappar upp vad de säger och inser på en gång, det här är stort, jag vill vara med. Och vad gör han då? Då bara går han in och säger, du, jag känner ju en kille där, jag kan göra det. Alltså just det här, att han så jobbar han ju genom hela filmen. Alltså, den scenen när han går hem till den här kvinnan och hennes syster öppnar dörren och han lyckas komma in och dricker 20 koppar kaffe. Så den är så jäkla bra, för det visar just han... Han liksom bara...
Han vet att någonstans finns det någonting. Precis. Jag bara hänger här tillräckligt länge.
Exakt, om jag bara dricker tillräckligt många koppar kaffe så kommer jag få det jag vill ha. Och så liksom bara... Och det är ju precis som du säger. Jag menar, han framstår ju inte som det minsta sympatiska fem öre. Men samtidigt så kan man ha enorm respekt för honom, för att han har ju verkligen det här sinnet från journalistik. Att det här... Här går tråden liksom, här.
Och det känns som att det ändå finns en neutralitet i att det viktiga är att historien blir berättad liksom. På något sätt. I alla fall för karaktären. Sen om Redford och Hoffman kanske hade liksom en politisk motiv, så kändes det som att Bernstein hade lika gärna kunnat göra exakt samma sak om det hade varit en demokratisk president och åt andra hållet liksom, sådär. Och den här jakten på sanningen som också är sådär, det är lite Don Quixote-vibbarna. Jag har ju precis kollat igenom hela Newsroom med Alan Sorkin TV-serien som alldeles för kort. Det behöver säga 20 avsnitt eller 3 säsonger eller något sånt. Men där har de liksom, använder de ju hela tiden den här metaforen att riktigt bra journalistik, det är att stångas med väderkvarnar. Du kommer förlora så jävla ofta, men du kan inte sluta fightas för det liksom. Och det här, det känns som ett typexempel på ja, när det liksom det är bara nöta och nöta och nöta, för förr eller senare kommer det någonting liksom.
Säger ni om Martin Bastrops karaktär att han just är det här, att så här, har du en källa? Ja, bra. Har du två källor? Mm. Ja, har du tre källor? Nej, då kommer jag inte ge dig historien, därför att det ska vara bekräftat, det ska verkligen, vi ska kunna stå på det här och känna oss trygga i det. Och det kanske jag kan uppleva liksom idag när man känner med journalistik, alltså, gör man verkligen det här idag, eller är man bara ute efter de här snabba klicken liksom?
Ja, jag tror att man gör det. Jag tror bara att de forumen där man gör det, som jag tänker DN, Svenskan, såna lite mer mindre clickbaitiga sajter, även om de kanske också är på väg åt det hållet, så känns det som att de får inte, den journalistiken får inget utrymme på den stora breda massan ändå. Och så finns det, har ju nu skapats en kultur av journalister ljuger ändå, så jag behöver inte lyssna på vad de säger liksom. Och just den här argumentationen för att med riktig journalistik som görs på rätt sätt kommer vara bättre än den här medborgarjournalistiken där man bara skiter i källor och så bara, utan att man trippelkollar ingenting, man dubbelkollar inte ens någonting, utan man går mer på, ja men han sa det bra, då är det sant liksom sådär. Och det finns ju ändå, det som är fascinerande tycker jag är det att man på något sätt ifrånsäger sig. Man menar att journalister, det finns ju liksom en grundläggande etik inom journalistkåren, alltså någon slags som man i alla fall i teorin ska upprätthålla, medan en medborgare, någon som bara publicerar vad fan som helst på sin blogg, de har inte liksom det här ramverket där man liksom så här ska dubbelkolla, där man är liksom på något sätt tar ansvar för det man skickar ut, utan det viktiga är att säga grejerna, inte liksom vad följderna blir på något sätt.
Det har ju blivit så. Alla de tre filmer vi pratar om nu, liksom, där vi verkligen pratar om journalistik, liksom, då är det ju också så här att slåss mot makten. Mm. Alltså, och idag så är plötsligt journalisterna en del av makten. Och det blir lite, tycker jag, lite absurt.
Ja, men det är precis att slåss mot journalisterna är på något sätt lika viktigt som att slåss mot de som journalisterna granskar. Och det blir ju väldigt, ja, det blir ju lite udda liksom sådär. Tycker jag i alla fall. Nightcrawler hade vi, nu har ju inte ni har sett Nightcrawler båda två antar jag. För den filmen är ju ett väldigt bra exempel på dålig journalistik, om man säger så, som på något sätt, alltså ser man en sån film så kan få mig vatten på sin kvarn, att det är klart att man inte ska lita på några journalister för kolla vad den här snubben gjorde liksom sådär. Samtidigt så är det ju inte riktigt det där filmskaparna är ute efter, utan det är ju, alltså det handlar ju om de, där är det ju, jag tycker ju att min tolkning är att den filmen skiter i journalistiken, utan det handlar mer om den här människan som gör vad fan som helst för att överleva, för att liksom, ja, tjäna pengar. Han är, alltså det är ju mer ett porträtt av en sociopat, psykopat liksom, än en journalist. Och sen råkar det vara så att han blir väldigt framgångsrik inom journalistyrket liksom, sådär. Eller ja, fotograf är han väl. Men om vi går vidare då till sista filmen, om det inte är något mer ni känner att ni vill säga kring Alla presidentens män sådär spontant. Nej. Då går vi vidare till Spotlight då, som är redan bara lite korthet. Det handlar ju om avslöjandet om att den katolska kyrkan har systematiskt känt till övergrepp från präster på barn. Och att man istället för att lämna över dem till myndigheterna förflyttat dem och hanterat det internt, som man säger. Och det här avslöjandet, apropå vad det får för följder av journalistiskt arbete, så är det ju en på något sätt jättestor, det har ju förändrat den katolska kyrkan jättemycket, det här avslöjandet. För att, alltså jag tror inte att man hade haft den påven man har nu till exempelvis, som är den här Instagram-påven som är lite cool och häftig och som tycker att det är okej med homosexuella. Den snubben hade man inte fått om man inte hade varit tvungen att PR-motverka den här enorma, vad ska man säga, den här skandalen liksom, helt enkelt. Men det jag tycker också är fascinerande med den här filmen är att den är utspel, det är ju liksom de lägger ju även skulden på sig själva. Liksom. Varför har vi inte varit bättre på att rapportera den här journalistiken? Och att det krävs att det kommer någon utifrån som undrar varför ställer ni inte frågor till de här människorna för? Jo, men de är ju, det är ju präster, de behöver ju inte ifrågasätta typ.
Nej, de hade ju skrivit en artikel om det. Mm. Liksom. Och sen så bara, men då har vi gjort det liksom. Och sen, vi behöver inte gräva vidare där, det var inte något, det var ingen big deal liksom. Det var bara en engångshändelse typ.
Det känns som att det handlar lika mycket om det så här systematiska, att alla i staden i Bostonområdet på något sätt blundade samtidigt för samma grej liksom, så här. Lika mycket som det handlar om, för det är alltså journalistiska jobbet, för det är som jag sa, just det här med att bläddra i arkiv och ringa in, kolla i massvis med som så här skolkataloger eller vad fan de höll på med. Det var ju någon sån här präst.
Det var något magasin där det stod vad präster hade, vilket distrikt de har till och sånt. Precis. Och vad de jobbat med.
Ja.
Ja, det var ju påminner väldigt mycket om scenen i Alla presidentens män, och sitter och går igenom alla de här bibliotekskvittorna, vem som har lånat böcker.
Ja.
Slit.
Men och det här var också det här teamet som jobbar, för i Alla presidentens män så är de egentligen bara två. Det var ju säkert fler människor som var inblandade i den, men uppfattningen man får är att det är de två som gör jobbet liksom, och sen så har de en redaktör de måste förklara sig för typ. Men i det här fallet så känns det som att det är mer av okej, du, men det är inte så här, om man kollar på Truth där det känns som att det är liksom olika typer av schabloner, så känns det mer i Spotlight som att det är fyra, de är vilka människor som helst liksom. man får inte jättemycket koll på vad de är. De är mer personer än vad de är arketyper, tycker jag liksom.
Mm.
Och att så här, de, och alla gör liksom bak, alla sitter och rotar i arkiven, alla jobbar med det här, alla försöker hitta folk att prata med. Det är inte så att ja, han är specialist på det här, eller åh, det här är superfotografen eller sådana saker liksom. Vilket också tycker jag, karaktärerna blir lite anonyma, men det gör också att det känns som att det är lite verkligare på något sätt.
Ja. Alltså hela Spotlight-teamet, alltså jag tycker det är ganska fascinerande, för det är väl sån här del av journalistiken som man glömmer bort ibland, för som jag förstod det så är det så här, de skrev ju saker också anonymt, alltså det var ingen som satte sitt namn på det hela, och de valde liksom att jobba med saker som de inte visste om det skulle bli någonting under flera månader. Alltså det är verkligen så här, det här kan vara någonting, vi vet inte, men vi sätter Spotlight-teamet på det och så får de gräva liksom, och se vad de kan hitta. Och det är väl den här typen av journalistik som man glömmer bort ibland, för det ska vara liksom, alltså jag tror att många lockas av journalistiken för att det känns lite flashigt. Alltså journalister får ju en hel del cred. Och det är liksom, det här visar ju precis tvärtom, alltså det vill säga de här människorna, vi har ju ingen koll på någon av dem egentligen. Nej. Eller vad de heter eller något, utan de bara är liksom ute efter sanningen på något sätt, och liksom att hitta det här, och det är liksom någon slags raka motsatsen mot dem man är van vid. För Alla presidentens män är ju precis tvärtom, de är ju verkligen så här super kändisarna liksom.
Ja, men det, jag tycker det är lite fascinerande, för kollar du på, om du bortser från nyhetsjournalistik och sportjournalistik idag, så är det svårt att leda skribenter. Man har inte riktigt koll på, alltså de som faktiskt levererar nyheterna, inte liksom nyhets- eller sportjournalistiken eller modejournalistiken och sådana saker. Det finns inga riktiga profiler där liksom. Utan det är ju de kända journalisterna, det är ju i min värld i alla fall sportjournalister, och kanske alltså folk som har ledarroller liksom, där man får.
Men det finns ju de, liksom Janne Josefsson och sådana här grävare.
Ja.
Det finns väl kanske någon mer.
Ja, men i förhållande till hur många kända sportjournalister, hur många kända
nyhetsjournalister
det finns liksom.
Så. Det finns ju ingen Jan Guillou idag. Det så är det ju. Det finns ju liksom där alla visste vem det var. Nej. Och visste var han liksom, att han var grävande han journalist.
Nej, det är väl sant. Det är Janne Josefsson som kommer i närheten. Liksom.
Det finns
där kändiskapet är i paritet till vad han också gör och avslöjar på något sätt. Liksom.
Jag vågar knappt uttala namnet, men det finns en Maciej Zaremba på DN som gräver och skriver väldigt bra saker.
Ja.
Men de är inte många.
Nej, men det är väl kanske också för att man kan inte riktigt leverera en nyhet i veckan, men du kan skriva en jävligt bra, eller du kan skriva en sportkrönika i veckan, och det är liksom, och det är lite det som är, när jag säger att jag har varit journalist så känner jag ju att det jag har gjort är, jag har liksom recenserat film och gjort intervjuat filmskapare, det är ju egentligen ett PR-arbete är ju det man har gjort. Jag har jobbat som en PR-skribent för filmbolag liksom, fast jag har gjort det under namnet kulturjournalist liksom, och det är ju precis exakt det all sportjournalistik utom typ i vissa fall så är det folk som gräver i sportjournalistiken, men då är det ju oftast för att det finns ett annat samhällsintresse annat än själva sporten. Det vill säga, det finns, har varit någon typ av fuffens i form av, alltså att det har varit någon typ av sportfixning, eller så är det någon som har blivit utnyttjad, eller så är det någon som har liksom så här, ja, men det här, det är någon agent som har fifflat bort någons pengar. Det finns liksom alltid någon form av, alltså, förstår ni vad jag menar? Att, ja. Och det är ju för att kollar man på Sportbladet till exempel, Aftonbladet, de fyller ju en tidning om dagen om sport där det kanske inte finns så jävla mycket att prata om egentligen. Och då är det ju fascinerande då med Spotlight, som är just som du säger, de jobbar i 3 månader och så kanske inte blev någonting liksom. Det är ju ur ett ekonomiskt perspektiv, så är det ju verkligen så att man häller ner pengar i ett hål och hoppas på att någonting kommer tillbaka i form av en bra historia. Men det är ju, du kommer ju liksom aldrig, det är ju inte vinst, alltså det är på något sätt man kastar bort pengarna ur ett, inom citattecken, för att det enda sättet att nå den riktigt bra journalistiken, det är att det får ta tid och det får kosta pengar liksom. Och då kanske det är så att man behöver en clickbait-sida som finansierar den här liksom, ja, man kanske behöver den här nyhetsjournalistiken och sportjournalistiken som säljer tidningarna för att man har råd att finansiera den här snubben. Han har suttit och grävt i 3 månader och sen kommer fram till att, ja, men att man bränner sopor som borde återvinnas, eller vad det är för någon avslöjande som man har gjort liksom. Men men just den här, jag vill bara komma tillbaka till den här med anonymiteten. Det finns ett tillfälle i Spotlight när Mark Ruffalo blir lite upprörd och står och skriker om att vi måste ju, det är bara ett barn, bla bla bla. Men annars, det finns inte så många sådana brandtal i Spotlight, utan det är liksom, för det händer ju oftast att man är så här, nu, det är nu vi gör det här, det är, nu är det viktigt att vi går vidare med den här historien, och det är någon slags klimax. Alltså ur ett liksom filmberättande perspektiv, så är det svårt, det är svårt att hitta de här dramaturgiska vändningarna i att folk sitter och bläddrar i dammiga liksom kataloger. Det måste ju vara, det spännande måste ju vara, kommer de hitta någonting? Så därför brukar man bygger upp liksom så artificiella händelser där någon är så här, okej, men nu måste vi, jag måste berätta för dig, alltså min journalistkollega, för det är viktigt, för att folk i publiken måste fatta varför det är viktigt att sitta och titta på folk som sitter och bläddrar i kataloger. Och det känns som att undantaget just den här Mark Ruffalo utbrottet någonstans mitt i filmen, så är det rätt mycket
jäkligt bra scen för, alltså, just, ja, för, att bra. För Michael Key också, han bara säger nej, för vi måste ha mer, alltså, just det här att också visa på den här journalistiken och säga, ja visst, det är barn och det är jättehemskt, men har vi inte på fötterna, då blir vi brända.
Men det är roligt att det liksom är på något sätt, i övrigt i den här filmen så är det rätt mycket, den är rätt jämn. Det händer inte super mycket saker egentligen, men däremot så händer saker hela tiden som inte är så mycket liksom. Det blir inte samma, den här klassiska valen dramaturgiska valen när man ska liksom, ja, ha en liten knorr på slutet. Det finns ju inte med i Spotlight, utan oftast i de här filmerna ser det, som du säger, den här 60 sekunders vad händer sen uppdateringen liksom. Jag tänkte fråga er om vad ni tror om journalistiken liksom i annat bild berättande. Alltså som jag pratade om Newsroom till exempelvis, där man låter en historia pågå i flera liksom, alltså det är typ en story kunde vara 4 avsnitt liksom. De lät det verkligen ta jättelång tid. Är det liksom det, är det så man berättar om journalistik på ett, numera, eller vad tror ni? Jag tänker som, ja, men som Newsroom till exempelvis, eller som de här otroliga framgång för dokumentärfilmer som bygger på, alltså, kriminaldokumentärer och sådana saker.
Making a Murderer
och alla sådana saker. Podcast som sen blir filmer och sådana saker. Är det så vi kommer se det framöver? Eller tror ni att vi kommer få fler? Kommer vi alltid ha de här Spotlight och alla presidentmän? Kommer de med jämna mellanrum, eller är det liksom en...
Kanske kommer minska om det är mindre på det sättet man genomför journalistiken. Och nu har det ju varit populärt med de här Making Murderer och Jinx liksom, som är mer att man har grävt i något gammalt material. Det är lite, jag kommer lite från podcast hållet liksom. Men det finns ju fortfarande journalister som gräver och skriver. Det kan nog finnas sådana berättelser att berätta.
Och ett alternativ är ju när man berättar en historisk händelse från, journalisterna sa det här, men det här var vad det egentligen som hände. Jag tänkte den här 13 timmar, vad heter den, med, vi pratade innan vi började spela in Michael Bay-filmen,
13 hours.
Precis, som var Benghazi-händelsen som var extremt, alltså man rapporterade jättemycket om det i medier, och sen så går Michael Bay och gör en film som är så här, ja fast det här var egentligen det som hände liksom. Och jag tänker att det, ja, i mitt huvud så tänker jag att det blir, kommer bli färre såna historier, för att det kommer vara, alltså det, vi vet redan så jävla mycket om händelsen, förstår ni vad jag menar? Det är inte, alltså de här dolda händelserna som ingen kände till, de blir mindre och mindre vanliga liksom, för nu får alla nyheter hela tiden, förstår ni vad jag menar?
Mm. Ja, men så är det, det är ett betydligt större utbud av nyheter idag då. Mm. Så, sen tror jag ju för sig att vi går ju åt någon slags håll där den här liksom mellanregistret av filmer börjar ju suddas ut och bli ersatt av tv-serier.
Mm.
Därför att man kan lägga lika mycket pengar och så får man ut 10 avsnitt av någonting, än att man lägger ner 1,5 timme och gör en film av det hela. Mm. Så jag tror att, och det kanske skapar ett problem, om man nu tycker att det är ett problem, att, alltså, att filmer som Spotlight kommer där, för de filmerna är ju inte storbudgetfilmerna.
Nej.
Och de är ju inte lågbudgetfilmerna heller. De är ju någon slags mellanbudgetfilmer som ändå behövs. Alltså, jag tror att den här typen av historia som Spotlight berättar, den hade inte alls fungerat som 10 avsnitt på HBO, för det hade blivit alldeles för lång tid. Alltså det hade tagit jättelång, och det hade man tappat, efter 3 avsnitt så hade man liksom tappat intresset. Man bara, men herregud, det händer ju ingenting.
Nej.
Alltså det krävs 2 timmar liksom för att berätta historien. Det krävs inte liksom 10 timmar.
Nej. Ja, det är inte, ja, fascinerande. Vad, har ni någon mer, någon annan film som ni skulle vilja, när det gäller just journalistik, som ni känner att ni vill, skulle vilja slå, någon kanske inte så känd eller någonting sånt, som liksom, finns det någon?
Jag vill lyfta fram en film när du pratar om Shattered Glass. För det är också, men det är också så här, jag vill att folk ska se Shattered Glass, men också man måste förstå att den tidningen som man skrev för New Republic, det var en extremt ansedd tidning. Alltså det är lite The Economist fast i USA. Alltså det var verkligen så här, om New Republic skrev någonting, då var det verkligen så här, det fanns inte ens en tillstymmelse till att man inte skulle tro på det. Det var verkligen så här, så den skadar ju förtroendet för tidningen enormt. Alltså, alltså det har ju tagit liksom nästan 15 år för tidningen att komma tillbaks till liksom att folk litar på den igen.
Ja.
Och det är liksom, det kanske är liksom någonting som man ibland missar, alltså just det här, för den handlar ju mycket om det här. Alltså varför gör han det? För han är ju ändå, alltså han är ju ändå en slags kändis. Alltså det är ju lite det. Han drivs av de här, precis som vi är inne på i början. Alltså han drivs av de här kickarna. Ja. Han får ju enorma kickar av att vara känd, framgångsrik och skriva de här enorma fantastiska liksom. Och det här, samtidigt som filmen då har det här journalistiska, det vill säga att det finns folk på redaktionen som börjar gräva och ifrågasätta, men varför, det här kan ju inte stämma, det här är ju inte sant. Alltså, det här måste vi gräva i. Ja. Det är ju liksom båda delarna. Så den tycker jag verkligen att man, om man gillar journalister på film, så tycker man verkligen att man ska se den.
Ja. Viktor, har du någon?
Nej, inte som jag har sett egentligen. Men vi var ju inne här förr och pratade om den här som var mer inne på skvallerpressen. Att de inte riktigt så ofta representerade i, nej, de här journalistfilmerna. Och det var ju den här Simon Pegg-filmen som... namnet,
ja, hopplöst och hatad av alla.
Ja. Svenska, precis. How to alienate people eller någonting sånt heter.
Ja, någonting
how to lose friends and alienate, ja, people.
Just det. Den har jag tror inte sett, så den kanske inte ens är värd att prata om.
Jag tycker inte att den var jättebra, men det är ju intressant att det, för där handlar det om en snubbe som är han är ju ett jävla asshole. Det är liksom det som är poängen med filmen, och så då är han ju då perfekt som skvallerjournalist liksom.
Mm.
Den kombon på något sätt liksom. Ja. Jag tänkte också på, ja, det slog mig nu, just det här med att journalisterna har ju fått en, alltså den rollen som journalisten kanske hade tidigare, som den här personen som skulle avslöja sanningar och komma med liksom ett dramatiskt, det har ju på ett sätt under, jag skulle säga 90- och även 2000-talet i många avseenden tagits över av, alltså, dokumentärfilmaren som kändis. Jag tänker på Spurlock, jag tänker på vad heter det, Michael Moore och sådär, att den på något sätt Och att man kanske, jag tycker ofta att man ser, om jag har sett en film som är baserad på en sann historia, så numera så finns det oftast en dokumentärfilm som är lite bättre. Jag tänker på till exempelvis, jag gillade ju Edward, vad heter den, Snowden, Oliver Stones Snowden till exempel. Så jag tyckte att det var en bra film och sådana saker. Men sen så såg jag efteråt, så såg jag Snowden-dokumentären och så var jag så här, den här, vad heter den, fjärde... Ja, det finns en väldigt bra dokumentärfilm om Snowden i alla fall. Som de gjorde, som liksom den skapandet av den dokumentärfilmen eller den intervjun är med i i filmen Snowden. Och då var det så här, efter att jag hade sett själva dokumentären så var jag så här, men varför behövde jag se Oliver Stone-filmen? Allting berättades ju mer intressant i den här dokumentären, och jag kände att det kanske är det kan jag också vattna ur de här historierna, att oftast, alltså många gör hellre en dokumentär på det än att berätta en spel, förstår ni vad jag menar? Och det finns ju undantagsfall i form av den här, eller undantagsfall kanske inte, men den här The Big Short som Adam McKay, apropå Anchorman, samma regissör, gjorde, som där han var, där det var så här, men vi måste ju berätta den här historien så någon fattar. Mm. Det går inte att göra en dokumentär, det blir alldeles för krångligt. Så vi måste ha en film där vi till och med har folk som så här kommer in och förklarar detaljerna i små korta miniscener liksom så här.
Det är ju verkligen alltså den filmen är verkligen imponerad av den. Jag har ju läst boken och boken är jätteintressant och jättebra, men det är också så här, den är lite ofilmbar i något situationstecken, just därför att han går ju verkligen igenom i detalj så att vi som läsare ska förstå vad det är som händer. Och det är ju så här, hur gör du det i en film där ändå, alltså man förutsätter att folk vet vissa saker, och det gör ju den filmen riktigt bra att liksom förklara.
Ja, men jag kan tänka mig att en sån film, den har ju egentligen nästan samma upplägg som en film om journalistik, förutom att det finns inga liksom, alltså det är ju ur Bush personernas perspektiv. Jag tänker också den här margin call som handlar om när de upptäcker att det här kommer gå åt helvete. De är på någon av de här investeringsfilmerna och de upptäcker att det här, ja, nu liksom, när de börjar märka att shit, det kommer gå sönder någonting. Och jag tänker, alltså, båda de här filmerna har liksom ett upplägg av en sån här klassisk journalistfilm, förutom att det är inga journalister med i filmerna. Liksom.
Det är inte lite så, för att de bygger på, alltså, för det är ju lite samma sak med Moneyball. För Moneyball bygger ju också på Michael Lewis bok, han som skrev The Big Short.
Ja.
Och han är ju liksom journalist, han gör ju den. Och det gör så att man får ju den känslan, alltså han journalist.
Du menar att ja, just det, att materialet kommer från en journalist från grunden.
Ja,
det...
och då om det är rätt, alltså om man gör det rätt då, så får man den känslan.
Ja, det är
det, tror jag. Men jag tänkte på en sak.
Det är därför jag gillar Moneyball så jävla mycket.
Precis. Ja. Men jag tänkte på så du sa där om dokumentärer. Att nästan alla dokumentärer som jag har sett som jag tycker är riktigt, riktigt bra, som Capture the Freedmans, de har ju de här elementen från journalistiken, alltså det här grävandet, det här undersökandet, det här liksom, men vad är det här för någonting, den här historien, är den verkligen sann, jag måste börja rota i det här, alltså, det är ju det är de dokumentärerna som jag tycker är riktigt, riktigt bra.
Ja, och det är ju intressant, för när vi pratar journalistik så pratar man väldigt mycket om den skrivna texten liksom. Och det är ju väldigt, det är ju inte alls så folk konsumerar nyheter på samma sätt längre. Jag tror att liksom YouTube har nog säkert samma, alltså det man, shower man ser på liksom YouTube eller alltså, ja, sina respektive nyhetssajter, tror jag folk tar in precis lika mycket information från som man de läser morgontidningen. Alltså om man ska sluta på en liksom, ja, över något slags snitt så där.
Ja, nu för tiden så måste man ju betala på alla de här sidorna för att kunna läsa artiklarna, ja. Så det blir ju mindre av det.
Ja. Och eftersom att folk inte köper den fysiska papperstidningen längre.
Nej, det måste ha varit länge sedan.
Precis. Så ja, jag tycker det är fascinerande. Det blir en annan typ av journalist. När man ska göra en film om journalistik på 2010- och 20-talet, så kanske det är så att man måste rikta blicken mot folk som gör de här dokumentärerna, som gör de här podcasten och filma hur de jobbar. Liksom så här. Jag tänker på den här Catfish-dokumentären. Det är ju egentligen i grunden ett journalistiskt arbete, förutom att de twistar till det för att göra underhållning av det. Men det finns ju, det är ju definitivt en ja, det är en annan ny typ av journalistik liksom. Så.
Mm.
Ja, jag hade inte faktiskt jättemycket mer anteckningar med mig idag, jag får säga. Bara kort, är journalistfilm, är det några, är det liksom, något ni ser så här, ska jag försöka formulera det här så att det inte blir en ledande fråga. För mig så är en film om journalistik, det är en sån här grej som gör att jag vill se en film. Jag blir nyfiken på filmer som handlar om journalistik. Är det någonting som automatiskt triggar för er, eller är det bara en genre som vilken som helst annan, skulle ni säga?
Ja, det blev en ganska ledande fråga.
Ja, sorry.
Jag vet inte faktiskt om jag går igång så mycket på det. Sen var ju, alla de här var ju bra och jag gillar dem. Men jag vet inte om jag skulle ha sökt upp liksom Truth eller Yankee Tango,
Whiskey
Tango Foxtrot. Om vi inte skulle ha sett dem inför det här.
Så det, för din del, det är liksom inte någon sweet spot för dig när det gäller film, filmskapande?
Nej, det är inget som jag söker. Liksom. Jag måste se en journalistfilm nu. Vad finns det för några?
Nej. Och du då, Per, har du?
Alltså, jag har ju älskat alla presidentens män i liksom nästan 20 år. Så att jag gillar nog, alltså, jag gillar den typen av historia. Alltså det här grävandet. Sen behöver det inte vara liksom att det ska vara journalist. Alltså det kan vara som Zodiac,
ja, den är
också
ju helt
som är liksom, där är det ju journalister med, men egentligen så är det liksom, ja, det som du säger, det är lika mycket fokus på poliserna, men det är själva det här grävandet, undersökande, det gillar jag. Och då blir det ju oftast att det är någon form av journalistik med också, så att det är kanske mer det jag söker än att det ska vara en film om journalister liksom.
Ja. Avslutningsvis, jag kom på att det är faktiskt en film typ av journalister som vi inte har pratat om speciellt mycket egentligen, och det är ju när den här klassiska screwball-journalisten, det vill säga His Girl Friday och alla de här som utspelar sig på en, alltså där nyhetsplatsen, vad som är, journalistkontoret är ett ställe där folk springer ut och är jävligt snabbkäftade liksom, så här, där de egentligen nästan aldrig gör något journalistiskt arbete utan egentligen bara, du vet, så här, man de snubblar över historier snarare än någonting annat.
Ja, det finns en komedi med Michael Keaton också, Stoppa pressarna heter den det.
Precis. Jag skulle komma till att de där taggar jag, där är journalistiken totalt ointressant för mig. Där måste det vara något annat som jag blir intresserad av. Utan det väl kanske handlar om att det är en så pass karikatyriserad bild av journalistiken, så den blir overklig liksom. Så. Men jag tänker där filmer där det ändå är tydligt att det är viktigt att de är journalister, men det kanske inte gör så jävla mycket journalistiskt jobb liksom. För att det finns en Jack Lemmon och Walter Matthau-rulle som har varit Billy Wilder-komedi. Han gjorde en jävla massa sån. Det var för att han gjorde mycket screwball kanske. Ja. Finns några bra svenska journalistfilmer? Den här kan jag inte komma på just nu. Det är Sista kontraktet med Micke Persbrandt om Palmemordet.
Ja, just det. Det är lite gräv i den.
Annars kan jag inte komma på någonting. Du hade ju någonting som du ville se.
Ja, det var den här Värvet. Men jag har inte sett den, och det hade du. Och du tyckte inte det var så mycket journalistfilm.
Ja, typ. Jo. Nej, utifrån det perspektivet vi har pratat om idag hade vi säkert kunnat prata om den också. Men
ja, sen känns det mest som att det är Annika Bengtsson. Alltså,
ja, jag förstår vad du menar.
Det blir lite, och det är väl lite sådär att
och där är ju mer deckare än vad.
Ja, precis. Och jag kan uppleva att i Sverige så blir det så här, journalistfilmer blir mer liksom deckare. Alltså mera så här, i USA har man ändå liksom så här, alltså en journalistfilm och en polisfilm kan egentligen handla om helt, alltså om samma sak. Men de har ett helt annat narrativ och ett helt annat sätt att berätta, förstår jag menar. Men i Sverige så är det mer så här mishmashigt, där är det mer så här att är det Becker och Annika Bengtsson, det är lite oklart, men alltså, för historien berättas på nästan exakt samma sätt.
Ja, det är intressant. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt. Det är lite talande. Dels handlar det om att jag inte ser.
Är det med den här Millennium-trilogin då? Journalist?
Det är ju sant, ja. Det är ju faktiskt sant. Där är han ju journalist.
Jag avslöjar mig som inte var något fan här. Men.
Nej.
Fast det är liksom, du är ju inne på en poäng där, för då är det så här, han är väl journalist? Eller är han...
Han hade alltså kunnat vara polis.
Ja, precis.
Och där är ju hon, den karaktären Lisbeth Salander, hon är ju liksom hon är ju brottsling egentligen. alltså i form av att hon hackar folks datorer och såna saker, men hon gör det ju för en god sak liksom, så där. Hon gör det för liksom så där. Men ja, det är sant. Han är inte så mycket journalist, han är mer av en gigolo i alla fall i böckerna. Han ligger med allting som rör sig, den här mannen. Men ja. Ja,
jag har ett dokumentärtips.
Okay.
Om man nu pratar dokumentärer, så Page One som utspelar sig under ett år på New York Times.
Ja.
Det är en riktigt bra dokumentär om journalister och journalistik i liksom 2000-talet.
Mm. Coolt. Tack så mycket för det. Och tack för att ni var med i avsnittet. Och ni får jättegärna komma tillbaka. Vi ska diskutera andra... Jag får med att du och jag, Per, ska prata amerikansk fotboll i ett avsnitt. Har vi diskuterat.
Ja.
Får se om det blir av någon gång. Och du och jag ska prata om film i film.
Film på film.
Film på film i film. Det ska bli väldigt intressant. Det kommer under våren. Eller sommaren kanske. Vi får se. Tack för att ni har lyssnat.